det kanske ser negativt nu om du fokuserar på de negativa grejerna, men om du zoomar ut och kollar hur det var för några årtionden sedan, det är objektivt bättre nu på nästan alla metrics.
Då lyssnar du på ett avsnitt av Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Vi sitter i studion på Roslagsgatan i Stockholm. Nu med Lukas Petersson. Välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Aktuell med en massa saker, men framförallt CTO och grundare av någonting som heter VectorView. Som vi kanske ska börja med egentligen.
Mm.
En startup inom AI-fältet som nu precis ska packa ihop och åka till USA.
Det stämmer. Ja, vi har kommit med Y Combinator som är en startup-accelerator i San Francisco som handlar om att man åker dit, man får coaching, träffar andra och sådär. Och så bygger man sin startup under det. De är tidig stadie, så vi är ett väldigt tidigt stadie. Och det vi gör är att vi erbjuder liksom en analysplattform för AI-appar. Vi tror att framtiden kommer ha väldigt mycket mer AI i det allmänna livet än vad man har just nu. Och vi ser ett behov av att för människan att få mer insyn i vad din AI gör. Just nu så skulle jag säga att framförallt vad kunden hur kunden ser ut just nu är att det är folk som bygger AI-appar som behöver insyn i okej, men hur funkar min AI i practice till mina kunder. Men jag tror att i framtiden kommer vi också ha mycket så att varenda gemene man har liksom en personlig AI som gör massa olika tasks åt den i vardagslivet. Kanske, hej, kan du köpa ett par skor till mig? Och så går den ut och så gör den det du skulle gjort på internet när du köper ett par skor. Men den gör det allt automatiskt åt dig. Och då måste du ju lita på den AI med ditt bankinformation för att den ska kunna köpa skorna till exempel. Och då känns det rätt angeläget att ha insyn i vad den faktiskt håller på med så att den inte använder ditt bankkonto till att köpa 100 skor istället för ett par skor. Så en sån inblick i hur AI fungerar i produktion är det vi
bygger. Ja, okay. Så att i dagsläget så är det en dashboard för apputvecklare att se hur språkmodellen används, vilken data som hämtas och
ja,
processor och
det stämmer,
sånt.
Det stämmer. Okay. Ja, idén kom från att jag själv byggde en sån AI det var liksom en chatbot för, och det finns fortfarande, det är bara att gå in på chatten.com. Det är en chatbot för LTH-studenter nere i Lund som pluggar ingenjör. Och så min co-founder då, Emil, han frågade lite så här, okej, men hur funkar det? Hur går det med appen? Och så här, har du några användare? Och tycker de att det är en bra experience att använda appen? Och jag kunde inte svara på några av de frågorna. För att jag hade Google Analytics och den sa att, trenden går upp. Det har lite användare och sånt. Men vad de frågade för frågor, hur AI:n tog hand om de frågorna och liksom kvaliteten på outputen från AI, det hade jag ingen aning om. Och då ringde klockorna liksom, det här är någonting vi borde bygga.
Okej, okay. Och det här finns inte som du vet idag?
Inte på, alltså du kan ju ta existerande, det finns lite, det finns mycket analys om Google Analytics på hemsidor. Men då får du inte, men de har liksom inte koll på AI-biten och hantera det. Och det är en stor del där är ju bara att förstå språk, vilket de inte gör. Utan de aggregerar nummer. Så här många användare fick du och så vidare.
Mm.
Men liksom den delen att förstå och analysera kvaliteten på AI, det finns inte alls mycket. Det finns några startups som är lika tidiga som vi är, men det finns ingen liksom stor player som just nu har hela marknaden, så det finns inte.
Okay. Och hur säkerställer man att det är integritetssäkert då? För jag menar, jag vill inte, när jag skriver in dumma frågor så vill jag kanske inte att du ser exakt vad jag skriver. Eller du ser inte att det är jag, du ser bara att det kommer.
Ja, alltså det beror på lite olika vilken typ av kund vi har. Vissa, när du använder en app så kommer ju den, det är ju först och främst den appen du litar på i första hand. Så i ChatGPT måste du ha tillit i att ChatGPT, alltså OpenAI, inte sparar dina frågor och sådär. Och sen om du har tillit till det så har du nog tillit till att de toolsen de använder inte heller gör samma sak. För det får ju vara på OpenAI att se till att det blir så. För det är liksom, det är ett lager däremellan. Det är inte, du skickar inte in uppgifter till oss direkt, utan du skickar till en app som sen skickar till oss.
Mm.
Och beroende då på vilken typ av app vi har som kund, så är det olika som har extremt, extremt höga krav på att det måste vara super liksom tight, och ingenting får läsas av oss. Och då har vi erbjudande att man kan få det on-prem, att köra på sina egna server och sådär. Så det beror lite på kunden.
Kommer du direkt liksom från studentkorridoren?
Jag presenterar mitt exjobb imorgon. Så ja.
Okej. Var någonstans?
LTH i Lund.
Ja. Aha, du ska tillbaka dit imorgon?
Det blir på distans.
Distans, ja. Okej. Och då har du pluggat till ingenjör helt enkelt?
Yes.
Hur kom det sig att det blev bolagsbyggande redan under studietiden då? Var det självklart?
Ja, det var en kompis på gymnasiet som inspirerade mig till att göra startup. Det vi sa alltid att så fort vi graduatar, då ska vi göra startup tillsammans. Sen blev våra livsplaner lite olika, så det blev inte honom jag startar med nu. Men han inspirerade mig tidigt. Han byggde någon spel på gymnasiet som hela skolan började spela. Så det var både programmering och bolagsbyggande som han inspirerade mig till. Sen dess, gymnasiet, har det varit på planen, ja.
Okej. Okay. Och den här chatten, det är också något som heter academicgpt.net. Det är ju någonting som många brottas med förstås inom utbildning och universitetsvärlden också, kan jag tänka mig.
Mm.
Vad tror du att vi kommer se där framöver? Kommer utbildningsinstitutionerna kunna tillägna sig det här och använda det på ett annat sätt? Eller kommer det vara en tid nu av någon slags underground-rörelse då studenterna själva skapar verktyg som går runt de etablerade institutionerna?
Ja, alltså ChatGPT från OpenAI kommer ju alltid finnas. Så, och de är ju stora och jättemånga användare. Så att redan nu har man sett att universiteten har börjat göra ändringar i hur de examinerar kurserna baserat på att det finns. Så jag vet till exempel att, jag vet inte om det är hela Lund eller om det bara är LTH, men de har börjat ta in policies att du kan inte få godkänt i en kurs genom enbart inlämningsuppgifter som du gör hemma, utan det måste vara något live event där de vet att du inte använder ChatGPT. Så det är en sån grej. Sen tror jag att det är hur de reagerar på omvärlden. Sen om universiteten kommer själva börja ta in egna, eller liksom börja utveckla egna versioner av det här. Jag hoppas det. För jag tycker att det finns, alltså svenska modellen med att det är gratis med undervisning och sånt är väldigt fin. Och det finns ingen chans att ett stort företag helt plötsligt ger ut gratis AI-tool, gratis till alla. Så det känns som att då måste de antingen köpa upp någonting, vilket skulle nog vara väldigt dyrt. I mitt byggande av chatten så har jag haft lite interaktioner med folk från universiteten, och det är inte superenkelt att jobba med. Det finns väldigt många som är väldigt entusiastiska inom universitetet med det här, men hela universitetssetupen gör att de inte riktigt kan göra så mycket. De får till exempel inte ta, det är mycket så legala grejer som jag inte är expert på, men som jag fick lite så huvudvärk för en entreprenör att jobba med. Min conclusion där är lite att jag tror att det kommer bli externa företag som bygger det här, och inte att det kommer från universiteten själv. Och det är lite synd, för då blir det, de som har råd kan betala, de som inte har råd har inte tillgång till det. Och jag tror verkligen att använda AI-tools är en differentiator som kommer vara väldigt stor för de som blir duktiga på att använda det. Och man måste ju ha råd för att bli duktig.
Ja, men samtidigt så finns det ju exempel på lärare nu som utvecklar egna GPT-er där man kan ladda in kursplanen och läroböcker och sånt. Är det lite så du har gjort då i det här fallet?
Ja, jo, men chatten är ett liknande exempel på det.
Mm. Och då måste man säkerställa förstås rättigheter och så här. Du kan inte, antar att det är en juridisk gråzon då, att du får kanske inte använda det copyright-skyddade materialet på hur som helst. Så.
Ja. Jo, precis. Nu använder jag inga böcker och sånt, för det är ju helt omöjligt att gå till de stora amerikanska jättarna och fråga, kan jag få lov? Utan det är mest anteckningar från föreläsare, och då måste man gå runt och fråga varje föreläsare om lov och så vidare. Aha, och så vidare. Så.
Okay.
Så det är, men...
Så det är mer organiskt än liksom själva litteraturen?
Ja.
Okay. Ja. Men den typen av verktyg måste ju vara otroligt värdefulla och ganska enkla att bygga också. Alltså nu när man kan regna GPT-er så har man till exempel en kurs där man har skrivit del av kurslitteraturen själv kanske, så kan man ju verkligen bygga sin egen lärarassistent, tycker jag.
Ja, och sen vet jag inte riktigt, det här är ju, så jag är ingen jurist, jag ska inte uttala mig med någon definitiv här, men om du har, man kan ju skapa GPT-er som inte är öppna för the public, som alla har, om man har köpt sin bok, så vet jag inte riktigt hur det funkar om man kan få göra en GPT av det, men att man bara stänger den så att bara man själv kan läsa den. Man har ju köpt boken.
Ja, precis.
Lite oklart.
Nej, vi gjorde en sån grej med Mattias Sundin som jag släppte en bok med nu som heter Kentaurens fördel, som handlar om just detta. Han gjorde en GPT som är boken, så att säga. Så att du kan chatta med boken och ställa frågor till boken om boken, så att säga. Mer som en kul grej, men det är ändå början på någonting.
Verkligen.
Ja, men om man köper en tjock lärobok i fysik så kanske man också får till en länk där man faktiskt kan gå in och ställa frågor.
Ja, och det tror jag verkligen kommer vara de förlagen som rör sig snabbast här nu i början. Det kommer vara en differentiator, för jag tror att de som, om man har, nu är det lite annorlunda med i kurslitteratur, så är det ju ofta att läraren säger den här boken ska vi ha, punkt slut, och så är det den man måste köpa. Men i andra typer av böcker där det kanske finns tre alternativ i samma kategori och du undrar vilken du ska ta, och en har en interaktiv chatbot som kommer med, då vet jag i alla fall vilken jag skulle valt. Helt klart.
Ja, men då är Heja Framtiden förlag ligger i framkant helt enkelt.
Verkligen.
Fantastiskt. Du har jobbat lite med robotprojekt också på Disney. Vad handlar det om? Sociala robotar?
Ja, det har varit en liten så... Det finns ett företag som heter Anki som har gått i konkurs i och för sig. Men jag blev... När jag såg dem, de gjorde en leksaksrobot. Men som hade personlighet och sådär. Och sen dess har jag blivit väldigt fascinerad av sociala robotar. Jag tror att det kommer vara en stor grej i framtiden. Med att våra grejer man ser i hemmet börjar få lite personlighet. Det här projektet då hittade jag genom att jag bara brett sökte efter forskningsprojekt som liknande det. Och då på Disney så hade de ett projekt där de sa att de försökte ta upp flaggan från vad Anki gjorde. Och det har nyligen, jag gjorde ju en väldigt liten del av det, men det projektet handlade om att få en robot att i sina, den kan inte prata, men i sina rörelser liksom visa på en personlighet. Så till exempel att istället för att berätta med vad den säger, så kanske den animeras på ett speciellt sätt som indikerar på att den är blyg eller att den är exalterad eller rädd och sådär. Och det var nyligen som det projektet släpptes. Jag vet i alla fall i mitt LinkedIn-flöde så kom det hur mycket posts som helst från det här projektet. Det var många som tyckte det verkade väldigt coolt. För det ser ut som en anka typ, knähöjd med lite så Star Wars-inspirerat tema, och så går den runt och så kan den visa på olika personligheter bara från sättet den går, vilket är väldigt spännande, och det är jag använder en AI för att visa på de här personligheterna.
Ja, just det. Och för att man är så fokuserad nu på språk, och det är ju bara en del av personligheten förstås.
Jo.
Så det här är väldigt spännande.
Jo, verkligen. Det är ju många som försöker göra GPT som har en personlighet, till exempel Inflection AI är ett sånt företag som bygger sina egna språkmodeller och gör så att de ska mer bli en personlig assistent som har en personlighet och din kompis och där. Och det blir en helt annan domän att få visa personlighet med språk och vad du säger och sådär, än att göra det med kroppsspråk. Och jag tycker det är bra att det finns för det är många som jobbar med språk nu, för att den domänen fick en så jäkla boost i ChatGPT och allt det här. Men att i slutändan så behöver man båda delarna. Och då är det bra att det finns någon annan som tar det andra spåret och jobbar på den fronten också.
Häftigt. Och sen självkörande bilar har varit inne på. Lund Formula Student Driverless. Är det en tävling eller projekt?
Ja, det är både och. Det är, så Formula Student mer allmänt är ett jättestort student. Jag tror att det är världens största liksom, ingenjörsstudentprojekt. Som är att universitet, det finns jag tror, 3-4 universitet i Sverige som gör det. Men det är extremt stort i Tyskland där lagen har många, många miljoner. Att bygga sin bil på. Och det är liksom Formel 1, studentversion av Formel 1. Du är ett gäng studenter, du bygger en racerbil och sen på sommaren så sticker du runt till Europa på olika tävlingar och tävlar mot andra universitet. Och då nyligen har det då kommit den här driverless-delen till det. Så jag jobbade på att istället, resten av teamet jobbade på att bygga bilen och så var det jag och fem andra som jobbade på att ta en dator, sätta den i bilen och sen få den att köra runt banan utan att någon styr den. Så det var ett coolt projekt.
Så du ser en framtid för det också. Det har ju liksom stannat av lite, känns som, av regulatoriska anledningar.
Ja, verkligen. Ja, nu senast med Cruise så har de väl den olyckan som hände där och sådär, hjälpte ju inte. Men jag tror att jag tror egentligen inte det är väl de regulatoriska grejerna som är det största problemet. Det största problemet är nog bara att det visade sig vara mycket svårare än vad man trodde. Att just nu kan ju systemen köra 95% själv, men de där sista 5% är så mycket svårare än folk trodde. Och man såg, för 10 år sedan såg man en kurva som gick upp väldigt starkt med hur bra den blev per år. Men så kom man till 95% och så där började det stanna av. Och nu är det väldigt osäkert hur lång tid i framtiden kommer det vara.
Ja, just det. Så att om man kan få bort mänskliga förare från gatorna så vore kanske betydligt smidigare. Alltså då skulle det ju funka förmodligen.
Det är ju absolut en sån grej. Men där ska det krävas väldigt mycket liksom, regulatoriska krafter för att man ska liksom förbjuda att människor kör bil. Och det är också, för jag håller med, om alla är uppkopplade, snackar med varandra, det finns ingen mänsklig faktor i det, utan det är bara massa bilar som kör runt. Men det räcker inte riktigt att bara ta bort de mänskliga bilarna, utan du har ju också gångare och sånt där. Så det, jag tror att bara ta bort de mänskliga bilarna räcker inte heller, för du måste fortfarande lösa problemet med gångarna, vilket också är mänskligt. Så tyvärr är det ett väldigt svårt
problem. Ja, precis. Det blir nog förmodligen först i logistik sammanhang och som Ayn Rand och de här som faktiskt kan köra utan mänsklig liksom, påverkan.
Mm.
Det låter ju som att du har utbildat dig själv ganska mycket vid sidan av studierna, så att säga. Hur mycket AI-robotik skulle du säga finns i utbildningarna idag? Hänger universiteten med?
Jag är väl fel person att fråga här, för att jag har inte lärt mig någonting av universitetet riktigt. Jag är mycket självlärd på den aspekten. Jag kanske är fel person att fråga, för jag har inte riktigt utvärderat de kurserna som finns. Jag ser ju på ytan att det finns kurser i de här grejerna. Men jag har ju inte gått dem själv, så jag kan inte fråga.
Nej, okej. Okay. Men berätta mer om vad ni ska göra nu i San Francisco. Du satt i 3 månaders program i Y Combinator. Och vad är det man egentligen får tillgång till då?
Ja, så det är väldigt publikt med, det står på deras hemsida av allt som ingår. Och det är, du får tillgång till coaching av dem. Så det är ju folk som tidigare startat stora företag som nu är coacher för till exempel Twitch och sådär. Deras tidigare grundare som nu är coacher till oss. Och sen får man då, det är väl en databas av massa andra företag som är med i den här familjen, YC-familjen. Så det blir, de är väldigt öppna för att samarbeta. Så det är det nätverket på det sättet är väldigt värdefullt. Och sen får man en investering, vilket är trevligt. Så slipper man bootstrappa och jobba helt gratis. Man kan ta lön och betala för olika utgifter och sådär. Det är väl typ det man får. Men det är väl framförallt, tror jag, är det här man kommer in i familjen, typ. Det nätverket av folk som tycker om att hjälpas åt.
Ja, så ger väl en kvalitetsstämpel också att man har varit med. Jag menar, startups skulle väl många skulle väl hugga av sig armen för att komma med i Y Combinator.
Ja, jo, så är det nog. Ja, vi märker det också när vi försöker snacka med, ta outreach liksom i sale-sammanhang. Så innan och efter YC, kom med i YC, så var det en helt annan. Folk litar på en mycket mer när man, när man kan säga att man har varit med i YC. Så det är definitivt en pro också.
Okej, så de såg tydligt att det här är en framtidstjänst som inte riktigt finns på marknaden. Och det här måste vi supporta.
Ja, jag gissar att det var det vi kom med väldigt tidiga. Så vi hade inte jättemycket konkret att visa på när vi ansökte. Men vi hade ett grymt team och vi hade visat på att på den väldigt korta tiden som vi jobbat tillsammans fram till ansökan så har vi byggt någonting som faktiskt redan kan ge värde på en väldigt, väldigt kort tid. Och vad betyder det för framtiden? Liksom att det är värde på så kort tid och sen lägger man på 10 gånger mer tid. Då kommer det nog ha väldigt mycket värde. Så jag tror det var det de såg.
Mm. Och är det bara du och din medgrundare som åker ner?
Ja.
Ner över dit?
Precis. Ja, det är väl upp. Nej, det är ner. Ja, nej, det är ner.
Lite ner,
men inte mycket. Ja, precis. Så det är jag och min medgrundare Emil. Och vi åker på fredag. Det ska bli spännande. Vi har lite kompisar som gjort det sen innan. Och de tycker att det är absolut någonting som är värt att göra. Så det ska bli kul.
Rakt in i San Franciscos startup-hjärta.
Mm.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Ett givet projekt kan ha liksom två delar som avgör hur mycket gott det gör. Alltså du kan ha att projektet har mycket impact, men så måste du multiplicera det med hur gott det är. Så någonting som kanske är jättemoraliskt positivt, men är ganska litet i skala, kommer inte göra så mycket för gott för världen. Och jag har tänkt mycket på det här, för det är huruvida Elon Musk är nettpositiv och sånt, det är en stor debatt i samhället. Och han har ju extremt stor skala på sin impact. Ett nästan ännu mycket bättre exempel kanske är Bill Gates, som har två då olika projekt. Ett som är, ja, nu är det många som kanske misstror honom, men om man antar att han har rent mjöl i påsen, så har han två projekt. Ett som är extremt moraliskt fint, liksom lösa fattighet och malaria typ. Det går liksom inte att ha bättre intentions än det. Och sen det andra som är Microsoft, öka produktiviteten i samhället, som är positivt, men det är långt ifrån lika moraliskt admirable som det första. Men skalan av Microsoft är så extremt stor att jag tror absolut det finns ett argument att ha för att Microsoft är bättre för världen än vad Gates Foundation är. Det jag vill säga med det är att jag tror att det är väldigt mycket enklare. Om du vill bara liksom maximera netto positiv, hur du gör världen bättre, tror jag det är enklare att hitta ett problem som är bara lite grann bra för världen, men du gör det så otroligt bra. För att det är mycket enklare att vara 1000 gånger mer i skala än 1000 gånger mer i moral, eller vad man ska kalla det. Det jag tror man ska göra då är att man ska hitta ett projekt som man verkligen brinner för, som man tror man kan göra extremt bra, men sen bara se till att det är netto positivt. Om det är negativt för världen, så gör man ju jättemycket skada då istället. Men jag tror att den approachen är bättre än att hitta liksom vad är det mest moraliska. Okej, jag ska lösa cancer. Jag kan ingenting om medicin, men jag ska lösa cancer för det är det mest moraliska. Då tror jag mer på att hitta någonting som du är väldigt passionerad för och köra på det och sen göra det riktigt, riktigt bra, tror jag.
Ja, det är därför man inte ska avfärda små nischade startups som kan bli något i framtiden. Alltså,
verkligen.
Typ vi ska göra klimatneutrala dörrhandtag och så tänker man, vad fan är det för problem att lösa? Men som du säger, på bred skala så kan det göra enormt mycket skillnad.
Mm.
Ja, men det är bra. Intressant tanke, experiment tycker jag.
Mm.
Som man kan ta med sig. Har ni bra lästips eller poddtips?
Favoritpodd, The Anthropocene Reviewed med John Green heter han. Och bästa boken, Hermann Hesse, Siddhartha.
Okej.
Okay. Det är de två tipsen.
Ja, just det. Och John Green alltså som författare?
Ja,
han,
exakt.
Han young adult författare, vad säger man?
Ja, precis. Han gjorde faktiskt han tog hela podcasten och sen gjorde han en bok av det också. Så den finns som bok Så det är massa små korta essays som en bok. Finns det också. Men det är från början så var det en podcast med korta avsnitt om... Han tar någonting från den mänskliga eran som typ gräsmatta. Och sen reviewar han den. Det låter dumt, men det är otroligt fint. Han gör det riktigt bra.
Aha. Därför jag hörde lite om hans historia. Han blev ju YouTube-kändis med sin bror.
Exakt.
Så de började skicka videomeddelanden till varandra, var det inte så?
Ja, de har en Vlogbrothers heter det.
Ja, just det, Vlog.
Deras kanal. Men det är också de som är bakom Crash Course till exempel. Som är, jag vet inte om det är den största, men absolut en av de största och absolut en av de första YouTube-kanalerna som gjorde liksom educational content.
Ja, de är ju superstora.
Ja.
Och ja, John Green är en mångsysslare.
Ja. Spännande. Eller det är egentligen, alltså Crash Course är grundad tror jag av hans bror Hank Green. Men båda de är multitalented for sure. De gör 100 olika projekt och massa olika grejer.
Häftigt. Hur ser du själv på framtiden nu? Nu har ju fått en... onekligen en härlig språngbräda direkt från examen och in till Silicon Valley. Men förutom det då, du är inne på AI, robotik och är det liksom, ser du att det här är superspännande årtionden vi har framför oss?
Ja, men det är väl som alla årtionden är alltid de mest spännande. Men så det är väl rent så att dels så är vi på en kurva som bara blir brantare och brantare uppåt. Och oavsett var man går tillbaka i tiden så har det väl varit så. Det är kanske inte riktigt sant för vi har haft vissa sådana språngbrädor med industriella revolutionen och så vidare. Men generellt sett så blir det ju bättre och bättre. Och sen är det väl också så lite recency bias att det är nu jag lever. Så nu tycker jag att detta är det bästa. Men jag tycker verkligen det. Jag tycker det är otroligt spännande. Jag har en kompis som just nu är borta och reser i Sydamerika. Och det tycker jag verkar jättespännande. Men inte just nu. För att just nu finns det så otroligt mycket spännande här hemma och bygga. Och jag har så mycket idéer jag vill göra och det... Ja, det passar inte nu, men jag lurar nog mig själv rätt mycket också för att jag tror att nästa årtionde kommer jag ha minst lika mycket roliga grejer, så vi får se om den där sydamerikanska resan blir av.
Ja, precis. Precis. Nej, för det känns som att många i din generation ser ganska mörkt på framtiden och börjar liksom tappa hopp och sådär. Hur tror du att man ska komma bort från det?
Ja, jag kanske än en gång är fel person att fråga det här. För jag, i mina kretsar ser jag faktiskt inte det. Jag hör att folk säger som du att det, ja, min generation är så negativ och sådär. Men det är absolut inte det jag ser med dem i min omgivning. Utan folk tycker det är väldigt, väldigt spännande med allt som händer. Sen är det såklart att det finns vissa grejer som går ner för. Men jag tror också om man läser böcker som Factfulness av Hans Rosling till exempel. Som pekar på... Det kanske ser negativt nu om du fokuserar på de negativa grejerna. Men om du zoomar ut och kollar hur det var för några årtionden sedan. Det är objektivt bättre nu på nästan alla metrics. Så kanske ge ut Factfulness gratis till alla gymnasieelever som gjordes när jag gick ut. Men jag vet inte riktigt, jag ser inte det själv riktigt. Men jag hör ju att det är en grej och det är synd.
Jag brukar ställa motfrågan då, när har det varit bättre?
Och det har det inte.
Nej, precis.
Nej.
Förmodligen är idag den mesta dagen någonsin i mänsklighetens historia i alla fall.
Troligtvis. Och även på de grejerna som man ser nu, de som är negativa kring såna här grejer, pekar ju på alltså reella problem som vi har i samhället som verkligen är sant med liksom, sexism och rasism och sådär. Men det var ju mycket värre innan. Vi ska ju absolut inte säga att vi är klara på något sätt. Men det är ju faktiskt fel att säga att det är värre än förut. För att, ja, förr var det faktiskt värre. Så, ja, och den positiva kurvan av att det har blivit bättre borde vara inspiring, tycker jag.
Nu ska vi bara lösa klimatkrisen också.
Just det, den ja.
Den lilla krisen. Vem tycker att jag ska intervjua i Heja Framtiden?
George Hotz borde vara alla poddhostars dröm. Han är en väldigt spännande person.
Vad heter han så? George
Hotz.
Hotz.
Sen tycker jag att det finns mycket spännande... Jag vet inte hur mycket AI-säkerhet och sånt du haft. Men det tror jag är ett fält som kommer växa väldigt mycket snart. Mm. För det kommer bli av obvious skäl bli väldigt relevant snart. Och där grundarna till Depict till exempel har mycket, Anton Lonis och Oliver har mycket tankar om det.
Oliver har varit här.
Han har varit här, okej. Okay, ja. Mm.
Men du ser du själv på de här, liksom, när man drar det väldigt långt, domedagsprofetiorna, tycker du att det är relevant att prata om det, eller blir det för avlägset och
abstrakt? Nej, jag tycker det är relevant. Jag är oroad över det här. Jag tror att default-scenariot, om vi bara inte gör någonting och låter AI utvecklas helt fritt utan att man tar några, det tror jag har en ganska hög sannolikhet att bli likt det som vi snackar om i domedagprofetiorna. Sen tycker jag att det är verkligen inte uppenbart att de lösningarna som domedagsprofeterna suggestar är bra lösningar. Jag vill inte säga att jag har så mycket bättre lösningar själv, men jag tror att det är någonting man borde vara oroad för, ja.
Ja, just det. Det är lite som att vi står inför industriella revolutionen med fossila bränslen och tänker att ja, men det här är toppen, nu kör vi.
Mm. Jo, typ så.
Man får vara lite varsam så att det inte biter ner foten.
Verkligen. Jag tror dock att senaste tiden har jag ändå blivit positivt överraskad av hur pass, alltså allmänheten har tagit det här som ett stort problem, och jag tror innan industriella revolutionen så tror jag inte att det var någon som tänkte, åh nej, CO2, det tror jag inte var i, men nu finns det ju, AI Safety Summit var ju nu nyligen, och det är många stora ML-forskare som går ut och uttrycker sin oro, så jag tror att jag är positivt överraskad av hur allmänheten har tagit det. Det hade kunnat varit värre än vad det är, så.
Mm. Jag ska få hit en representant från AI Safety Sweden, tänkte jag, som jobbar jättemycket med det här.
Mm.
Och vad sa du, George Hotz med Z?
Yes. Nej.
Amerikansk hacker, entreprenör och systemingenjör. Känd för att ha knäckt Apples iPhone och reverse-engineerat PlayStation 3. Okay.
han är en väldigt intressant typ. Jag jobbade som intern på hans startup för 2 år sedan.
Jaha.
Väldigt spännande typ faktiskt.
Han har varit det på, komma AI?
Exakt. Han har varit på Lex Friedman-podcasten 3 gånger. Det var det som fick upp mina ögon för honom. Men han är väldigt intressant.
Okej.
Okay. Sen tror jag också, Y Combinator är ju en spännande grej. Vi har ju svenskt representation i Y Combinator av de coacherna som finns där. Gustav Ahlströmer, svensk partner på YC. Så det kanske skulle kunna vara något också.
Ja, just det. Ja, han dyker upp på LinkedIn, känns det som. Bra. Då ska vi vara under där, så ska du få åka och förbereda exjobb och packa väskan för 3 månader i San Francisco.
Det låter bra.
Tack snälla, Lukas Pettersson.
Tack så mycket.
Heja framtiden. Vectorview.ai.
Ja.
Om man vill veta mer om den lösningen. Hejaframtiden.se för all information om poddgäster och mina projekt med bokförlaget Heja Framtiden förlag. Nyhetsbrevet finns på Substack. Föreläsningar och moderatorsgrejer kommer framöver. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.